Flykten av Nathalie Forslind, inläst av Kristina Dowling och producerad av Bokea. Kapitel 1. Sakta kopierar jag de handskrivna sidorna till datorn. Det var några år sedan jag bestämde mig för att lära mig skriva på dator. Jag läste hur man skulle hålla fingrarna över tangenterna och övade på en skrivmaskin hemma. Min chef Feroz ställer fram en av de nyare datorerna och sätter upp en skylt med priset. Han ler och hälsar på en man och en kvinna som kommer in i butiken. Mannen hejar tillbaka. Kvinnan tittar bort mot telefonerna som om hon inte hört honom. Feroz drar en hand genom sitt blanka svarta hår så att det lägger sig bakåt och täcker över den kala fläcken på hans bakhuvud. En kostymklädd man går in i butiken. Jag slutar klicka på tangenterna när han ställer sig framför datorn och stirrar på mig. Han luktar svett och parfym. "Hur gammal är du?" frågar han. 14, svarar jag med blicken fäst på datorskärmen. Han synar mig uppifrån och ner. Käkarna spänns och han sträcker på sig. En kund längre in i butiken tar upp en kartong och läser på baksidan. Ett lager med damm virvlar ner från den vita hyllan. "Var kommer du ifrån?" Jag är tyst, blundar och möter till slut hans blick. "Afghanistan." Pulsen ökar och luften känns tunn, syrefattig. Den klatschiga bakgrundsmusiken ökar i takt. En droppe svett rinner ner för min nacke. "Du får inte jobba här," säger han. Feroz kommer tillbaka från lagret. Den kostymklädde mannen går fram till honom och ger honom en lapp. Feroz nickar och följer mannen till utgången. De pratar med varandra, men jag hör inte vad de säger. Två pojkar i trasiga t-shirt stannar utanför skyltfönstret mitt emot. Den ena killen pekar på en gammal mobiltelefon och säger något. Båda sätter handen för munnen i ett försök att kväva ett skratt. "Jag är ledsen, Sina," säger Feroz och kommer fram till mig. "Du vet hur det är." Jag sväljer och stirrar på orden framför mig. Ännu ett förlorat jobb. "Vad händer om du inte lyssnar på honom?" frågar jag och knyter händerna bakom min rygg. "Sparkar jag inte dig får jag betala böter och sen kan de stänga ner butiken. Det här är min enda inkomst. Du visste att det här var en risk. Du får försöka någon annanstans." Hans panna är blank och blicken stadig. "Okej, tack," säger jag och hämtar mina saker. Feroz tar en liten bunt sedlar och ger till mig. "Lycka till, grabben," säger han och dunkar mig i ryggen. Jag går sakta genom köpcentret. Glada röster hörs ifrån en klädbutik på vänster sida. 4 tonårskillar skrattar åt något. Jag känner mig snurrig och mår illa. Vad ska jag göra nu för att få pengar till familjen? Åka tillbaka till Teheran och sy handväskor? Sälja saker på basar igen? Framtiden finns i datorbranschen, tänker jag. Inte i en fabrik där man måste jobba 16 timmar i sträck, 6 dagar i veckan. Eller där man inte får gå hem förrän man producerat ett x antal väskor. Jag vet att det finns en överhängande risk, vilket jobb jag än skaffar. Att ägaren lurar mig på pengar, eller att utsända från regeringen får reda på att jag som afghan jobbar där och jag får sparken. Jag småspringer ner för trappan och zigzackar mig över alla som sitter ner på golvet fram till Hussein och de andra 13-14-åringarna längst inne i lokalen. Jag sätter mig på knä och plockar fram det lilla anteckningsblocket min mamma gjort åt mig. Hussein pekar på det och gör tummen upp. 2 till av eleverna i min årskull har anteckningsblock. De andra får försöka minnas det lärarna säger. "Idag ska vi fortsätta räkna matte," säger Anahita och skriver upp tal på den svarta griffeltavlan. Från en annan del av lokalen hör man hur de yngre eleverna repeterar det läraren skrivit på persiska. Över 50 elever är inklämda i den lilla källaren. 4 kvinnor turas om att ta hand om olika årskullar för att lära oss barn att läsa, skriva och räkna. Min mamma var med och startade skolan för papperslösa i den här delen av Iran. Jag skriver så lite jag kan för att inte slösa på papper.